Det är måndag den 7 mars och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Maria Ludvigsson och ämnet för dagen är hjälparbetet för Ukrainas folk. Senast igår kunde man på SVTs Agenda se och höra hur den ryska invasionen drabbar människorna där. Personligen blev jag mycket berörd av inslagen i Agenda. Ni som såg det minns säkert den här mannen som i ruinerna av sitt hem funnit både sin döda hustru och sin, tack och lov, levande lilla flicka. Och det där kommer vi inte att glömma. Det är många sådana bilder vi får just nu som är väldigt starka. Men också ur sorg och förfäran så växer samtidigt en stark vilja att hjälpa på alla sätt vi kan. Det är medmänsklighet när den är som bäst. Och det finns en stor vilja att ge och bidra på olika sätt. Men för att hjälpen ska bli så god som möjligt så krävs kunnande om hur man ger. Både vad som behövs och hur man hjälper bäst. Och för att tala om detta har jag med mig Nina Paulsen som är katastrofrådgivare på Röda Korset. Välkommen till vår podd.
Tack så mycket.
Kan du börja att berätta vad ditt arbete består i just nu?
Ja, just nu så handlar det mycket om att se hur Svenska Röda Korset kan bidra till den här situationen som ju berör för närvarande 8 länder i vår närhet. Framförallt Ukraina då med internflyktingar där, men också de omkringliggande länderna Polen, Slovakien, Ungern, Moldavien, Ryssland, Belarus och Rumänien för att vara exakt. Ja. Och då jobbar vi tillsammans som en hela Röda Kors-rörelsen och med så gemensamma stora planer där nationella föreningar som vår egen då kan bidra på olika sätt. Och då kan vi bidra med pengar till den plan och budget som finns, med personal, alltså insatspersonal, experter inom olika områden, allt ifrån psykosocialt stöd till insatsledare, till hälsopersoner och så vidare, beroende på behov.
Är det även enklare göromål som att dela ut saker eller stå och hjälpa människor som köar? Vilka olika?
Nej, det är det inte. Utan det använder man ju framförallt de volontärer och, som finns i respektive land då, med de systerföreningar som vi har. Så att i alla av de här länderna som jag nämnde, där har ju Svenska Röda Korset systerföreningar då, Polska Röda Korset, Rumänska Röda Korset och så vidare. Och det är deras volontärer framförallt, men också anställda som kan komma och vara involverade i den typen av arbete som du nämner, rent generellt sett. Det är klart att är man på en plats och så hugger man ju i, men de personer som sänds från oss, de är ju experter inom sitt område och utbildade i Röda Korset och i sin tekniska expertis. Så att de är ju med på en lista så att säga och blir urvalda.
När det gäller.
Ja, när det gäller. Urvalda, man ser vem som har den bästa kompetensen för det här uppdraget. Så att så fungerar det.
Man kan, som du beskriver det, så ser jag för mig att det är främst länderna runt omkring som gränsar till Ukraina där Röda Korset blir aktivt. Men även Röda Korset i Sverige är ju väldigt aktivt och organiserar hjälp och stöd på olika sätt. Hur skiljer sig det arbetet? Vad gör vi i Röda Korset i Sverige?
Ja, jag vill bara nämna, i Ukraina så är Röda Korset väldigt aktivt som en av de mycket få aktörer, så det är viktigt för mig att säga. Men i Sverige nu så handlar det ju om, vi har ju en verksamhet i vardagen så att säga som när det gäller att stötta människor som på olika sätt flyr eller migrerar till Sverige och som behöver stöd. Det ingår i vår dagliga verksamhet så att säga. Det kan vara läxläsning, lära sig svenska eller att ge första hjälpen till grupper som kanske inte är så vana vid, som behöver mera det, eller lära sig simma, eller det är allt möjligt typ av verksamhet. Och det är så det fungerar lite grann, att i den mån det finns ett behov så får man ju skala upp och anpassa den verksamhet utifrån det man så att säga kan och den rollen som vi har som förening i Sverige i relation till myndigheter och så. Så att, det är ju någonting vi verkligen nu tittar över i dialog med andra aktörer som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller och andra myndigheter för psykologiskt försvar och så vidare. Bland annat så jobbar vi ju med försöka bistå med hur människor kan hantera sin oro eller hur man kan bidra till att hjälpa andra och sådana saker. Men ja, så att det är ju, nu har det ju 2000 människor har ju sökt asyl vad jag förstår i Sverige och det finns ju ännu fler som är här. Så att det kan ju mycket väl vara så att vi behöver att skala upp den här verksamheten här hemma också.
Människor som nu vill ge, det finns ju många som både vill bidra med personligt kunnande men framförallt ge gåvor, både då i form av pengar och kontanter men också reda saker. Och frågan är ju hur man gör det bäst. Det har ju funnits några sändningar, man kanske har en mottagare vid gränsen som säger vi behöver det här, kommer detta och så har man organiserat det. Men det finns ju också en konst i detta att ge och att göra det på bästa sättet. Röda Korset har ju varit etablerat här sedan 1863 vad jag förstår. Så om du vill säga någonting om fördelen med att gå via den sortens organisationer som Röda Korset är?
Ja, men det finns en rad fördelar med att ge sitt stöd till etablerade organisationer. Det är dels i vårat fall, då, i Röda Korsets fall, så finns vi som jag nämnde på plats i de här länderna som nu är berörda. Det betyder att vi har en organisation med personal och med frivilliga, men det betyder också att i många fall så finns det lagerlokaler, det kanske finns några transportmedel, det finns framförallt etablerade kontakter med myndigheter och regeringar och en roll som föreningen redan har i när det gäller katastrofhantering. Så att på det sättet jobbar man inte från noll så att säga, utan det finns redan en roll som Röda Korset har i de här länderna då, och en styrka och en erfarenhet. Så att vad som görs nu i de här internationella Röda Korsplanerna så att säga, de här som omfattar många länder, det är ju att planera för att respektive Röda Korsförening då i de här länderna kan skala upp sin verksamhet efter behov, så att man både försöker att stärka dem att kunna ge stöd utifrån behov. Och det kommer ju behövas ganska mycket stöd till dem.
Vad är det de behöver? Är det mer pengar eller är det speciellt kunnande? Eller vad är det de behöver?
Ja, det kan mycket väl vara både och. Jag menar, den här situationen har vi ju inte upplevt sedan andra världskriget. Jag menar, det är ju en exceptionell situation nu med, jag menar, det har kommit in 1 miljon flyktingar bara till Polen, som jag förstår. Och så det blir ju att skala upp. Människor kan ju behöva nu, eller de behöver, det som är tak över huvudet. Man behöver skydd för inte minst kvinnor och barn. Man behöver återetablera kontakter med de som är kvar i Ukraina. Det här är en typisk Röda Kors är verksamhet. Kompetens. Man kanske behöver vård, man kan behöva hygienartiklar, allt ifrån blöjor eller mensskydd eller vad det kan vara. Och man kommer att, på sikt kommer det, så tror vi att man kommer behöva ha sån här mera katastrofaktigt ytterligare tak över huvudet. Men också kontantstöd, jag menar. Varor behövs ofta initialt i en katastrof, såna här standardvaror som filtar och vatten,
just det,
vattentankar och så.
Men, för att stanna där en stund så vet jag att ni har vissa standarder för detta, och det är också någonting som är en kunskap, någonting som har formaliserats. Kan du beskriva det? Det är inte bara att ni samlar in mat, utan ni har också standardiserat vad det ska vara som ges och hur det fungerar.
Absolut, det här handlar ju om internationella Röda Korset har en gemensam katalog med beskrivning på olika typer av produkter, och det här är ju samlad erfarenhet om till exempel olika typer av tält, storlek för vilka väderförhållanden, vilka värmeförhållanden, och hur de kan gå av, att det går att avskilja mellan olika familjer till exempel, till och med. Just för att det ska vara enhetligt, och det här är ju någonting som man gör då tillsammans med andra organisationer också inom till exempel FN-systemet, så att man jobbar med en liknande, en slags baskvalitet, för också att vi är ju inte ansvariga bara gentemot givare och skattebetalare, det är vi ju naturligtvis, men vi är också ansvariga inför de människor som vi är satta att ge stöd till och som har basala rättigheter också. De har rätt att både få humanitär stöd och rätt att tacka nej också för den delen.
Ja. Ja, och utifrån detta som du har beskrivit, då, hur arbetar ni i eller i närheten av Ukraina just nu? Vad är det viktigaste, att få koll på situationen och distributionen och behoven?
Ja, både det som du beskriver, att försöka möta de här behoven, att försöka analysera behoven, att koordinera med andra aktörer så att vi försöker så långt det är möjligt att inte... Ja, så att inte hamna människor emellan. Det här är ju naturligtvis oerhört komplicerat i en sån här situation, men desto viktigare just att koordinera med både de vanliga aktörerna som jag nämnde, lokala myndigheter och regering och sådär, men också internationella aktörer och andra organisationer, så att man försöker att se var finns gapen så att säga, eller var är behoven inte täckta. Så det är de tre sakerna på en gång: möta behov, göra regelbundna behovsanalyser och sen koordinera med andra. Allt det här är ju viktigt, att göra riskscenarier och försöka göra scenarios, vilket ju inte är helt lätt i en sån här situation.
Nej, det är mycket kunnande, inte bara det praktiska utan också en analys av världsläget och de styrande. Men om du skulle kunna beskriva lite grann, vad är det man delar ut nu? Eller vad hjälper man människorna främst med nu, både inne i Ukraina och så de som har flytt ut ur landet, från Röda Korsets sida?
Ja, från Röda Korsets sida. I Ukraina så ska jag ju säga att det är oerhört svårt under pågående attacker så att säga, eller det pågående krig. Det som man gör då när möjlighet ges, det är ju det kan vara att evakuera personer med funktionshinder till mer skyddade lokaler. Att distribuera mediciner, till exempel insulin, har kommit in nu till Ukraina, till sjukhus eller andra typer av sjukhusartiklar, alltså till själva myndigheterna i det här fallet då. Men också att distribuera mat och vatten och sånt till människor i tunnelbanan där människor har tagit tillflykt. Så att det är ju sådana saker som man försöker göra där. Och ibland går det, ibland går det inte. Så det är hela tiden, vi måste ju också se till att vi inte dör själva så att säga. Så att det är ju ett land i konflikt nu, och då så gör man så mycket man kan när man kan det. Men det här är saker som har gjorts nu under de senaste dagarna, de sakerna som jag nämnde för dig. Sen då längs med de andra länderna som ligger i kring Ukraina, så är det typ den verksamhet jag nämnde då. Jag menar allt ifrån vård och tak över huvudet, att få sängplatser, att och andra sådana här riktigt basala behov, vatten, mat. Jag menar, där handlar det mycket om saker som man kanske har samlat in lokalt eller som man har kunnat, som man har haft i sina lager helt enkelt. Så man tömmer lagren och sen när pengarna kommer in så fyller man på de här lagren då. Så funkar det då.
Ja, och det här är intressant också, för jag har förstått att det finns, som du beskriver då, standardisera till exempel olika sätt att rena vatten på eller att förvara vatten på. Vad har ni för, genom decennier har ni säkert utvecklat även den här kompetensen då, att ni har produkter, hjälpprodukter som fungerar. Vad kan det vara till exempel?
Jo, det finns ju på olika nivåer då. Svenska Röda Korset, en av de sakerna vi erbjuder förutom pengar och personal som jag nämnde inledningsvis, det är ju att vi är specialiserade på moduler, katastrofmoduler kallas det för, en slags vattenverk, ett mindre vattenverk som vi har ett sånt vattenverk som kan distribuera rena och distribuera vatten till 40 000 människor, så det passar ju i en flyktingförläggningssituation. Och, och så har vi en liknande sån modul för 15 000 personer. Sen har vi en tredje som handlar mycket om vatten och sanitet, hygienartiklar, latriner, duschar och sånt. Så det tittar vi nu och koordinerar med Internationella Röda Korset för att se, finns det behov av våran modul? Alltså, och de personer som är expertutbildade för att kunna jobba i den här modulen. Och det är möjligt att den kommer bli utsänd, men det bestämmer vi så att säga inte själva, utan vi säger ja, men vi är redo, vi är standby, vi kan leverera. Och sen så får man då se i det här större pusslet så att säga, där om det behövs och i så fall var.
Ja.
Och då är den självförsörjande, så att då finns det som... Ja, det ingår både en bil där, jag menar en Land Cruiser, ja, och en modul för att de personer som ingår i teamet sover och äter och har mat med sig och sådär. Så att de ska vara självförsörjande och inte behöva gå ut och handla mat och sådär under uppdraget. Mm. Utan då jobbar de dygnet runt i princip. De sover ju naturligtvis, men då jobbar de med sin uppgift som de kan redan innan de åker dit, så att säga.
Ja.
Det kan komma att bli så att vi skickar ut den, men det är inte säkert.
Nej. Men det du beskriver är ju produkter som är väldigt utvecklade. Så det är onekligen en konst att få sånt här på plats. Men det är också för oss som inte känner till så väl, vad är det man behöver mest just nu? Är det, förutom trygghet naturligtvis och visshet om framtiden, men om vi tar just det mer praktiska, är det främst sjukvårdsprodukter de behöver?
Ja, om vi pratar om vatten och sanitet, det som ingår som så här standardprodukter är lite en mindre exempel så att säga, än det jag nämnde nyss, de här jättelika insatser. Så det kan ju vara vattenreningstabletter, en typisk vara som kan finnas i de här lagerlokalerna då, runt om i världen. Eller vattendunkar, för att ofta i en katastrof då, så blir det så att man jobbar tillsammans med myndigheterna och ger en plats. Det finns ju sådana här vattenplatser olika runt om i stan. Och då kopplar vi in våra vattenresurser och sådana här som slags en ställning med olika kranar, så får människor komma och hämta vatten med sina vattendunkar. Det är därför man vattendunkar är en vanlig produkt i en katastrofsituation. Eller vattenfilter för att kunna ha i lägenheten till exempel, för att rena vatten. Om det är så att det finns en sån risk. Ja, men det är några exempel på vatten. Men ja, hygienartiklar då är ju också väldigt viktigt.
Just det. Det finns ju också många då som vill engagera sig och så kanske inte har, vad ska man säga, tålamodigt att gå via organisationer, utan själva kör igång och kanske har någon som tar emot gåvor och sådär. Men det har varit på Twitter tidigare idag, så var det en kollega till mig som heter Negra Fendic som själv har varit på flykt och som vet vad man kan behöva. Och hon skrev om hur det var när hon var liten och de flydde och de fick varor som de inte kunde använda. Hennes mormor hade tydligen fått massa vaniljpuddingpulver, men ingen mjölk att röra ut den så att säga. Det där var väl från hennes sida ett sätt att kommentera vår vilja att ge, men också vårt behov av kunnande om hur man ger. Är det här någonting som ni känner igen som ett problem? Eller kan man säga att ja, om man vill ge så är det aldrig av ondo, utan det är välkommet allt som kan komma?
Nej, det är absolut ett problem nu, och det är ett problem om det inte är efterfrågat. Så att det är viktigt om man är intresserad av att ge stöd. Och jag förstår verkligen det. Jag kan känna det själv. Att, jag menar, man vill ju göra någonting handfast, något konkret. Man känner oro själv och det är ett sätt att lösa det. Men för organisationer som våran så är det jätteviktigt att behovet är efterfrågat, att det behövs, att det verkligen behövs, för att det är vi sen också som måste kunna både välja målgrupp, att distribuera det, att hantera det och att avrapportera det så att säga. Vi måste ju kunna redogöra för vad vi har gjort. Och det är också en kvalitetsaspekt och en värdighetsaspekt till de människor vi ska tjäna så att säga. Vi ska hjälpa för att... Så därför är de här sakerna viktiga. Och vad jag rekommenderar är ju att man går in på dem och är man intresserad av olika organisationer, att gå in och läsa på deras hemsidor. Är det något särskilt de behöver? Är det utomlands eller är det i Sverige rent av? Och utifrån det agera. Därför att annars så kan det ställa till problem.
Ja, och man har ju olika, en del kan bidra med pengar och andra kan då med sitt kunnande eller sitt engagemang bidra. Det har ju tidigare funnits skepsis mot Röda Korset när det har tidigare haft en ledning som tog ut stora arvoden och så vidare. Det ligger nu bakom er, men finns det någon risk att det är fortfarande lever kvar en skepsis mot den här sortens stora organisationer, att det skulle försvinna pengar på vägen?
Jag tror att det finns en, det förekommer ju ganska ofta i media en skepsis mot bistånd. Det ser man ju också i själva, jag menar i valdebatter också, att det är så. Jag menar, alltså en skepsis och kritisk tänkande, det ska man alltid ha. Det uppmanar vi väl till. Jag menar, vi är en organisation som får medel, så att vi är ju ansvariga, som jag sa, åt två håll. Däremot så upplever jag att, jag menar, vi har ju en väldigt... har man en stark organisation så innebär ju det också att man har en massa kontrollmekanismer. Och där har ju humanitära organisationer utvecklats enormt under de senaste 30-40 åren. Jag menar, att vi blir mer professionella. Det är ju inte välgörenhet i den meningen som det var under för mycket länge tid sedan. Utan det här är ju, vi gör ju anspråk ändå att vara en professionell verksamhet som också tar ut administration enligt de regler som finns i FRI och som rapporterar väldigt, väldigt noggrant. Va, till, så att, men vi jobbar också i väldigt komplexa miljöer, så är det. Och därför är det ju väldigt viktigt att man gör ordentliga, att man har professionella anställda, att man gör ordentliga riskbedömningar, att man tillsätter just personal, till exempel i en sån här kris, så är ju en viktig funktion att man har professionella logistiker för upphandlingar eller professionella ekonomipersoner. Alltså det är inom de här områdena som det kan uppstå problem. Den kompetensen
behövs också.
Ja, nej men absolut. Och det här är ju så som vi arbetar för att minimera riskerna så mycket som det går.
En helt annan fråga, men som slog mig. Ni som arbetar i detta, det är väldigt högt tryck och mycket känslor inblandat. Hur gör man, vad ska jag säga så här, har ni metoder för att behålla lugnet, ni som arbetar i de här, just den här tiden, när det är väldigt mycket som händer och det ska hända på kort tid?
Ja, alltså det tror jag. Det är både ett lugn och ett väldigt starkt engagemang. Jag menar, vi hjälps ju åt. Och jag menar, det stöd som vi får av allmänheten i form av pengar är ju också ett förtroende och en stor hjälp för att kunna göra saker. Så att det är vi ju väldigt tacksamma över. Jag skulle säga att frustrationen blir väl snarare att det finns så många kriser i världen som skulle behöva en liknande uppmärksamhet. Jag menar, nu har vi Afrikas horn till exempel och torka där. Och det finns en mängd kriser som skulle behöva också mycket pengar och mycket engagemang och mycket stöd. Och det, förstår du vad jag menar?
Men det är ingen metod, utan det är någonting man får med sig när man kommer in i en sån organisation. Att det är så tydligt så att man behöver inte bli stressad över det.
Nej, det är engagerad snarare, att man vill jobba så snabbt man någonsin kan. Och att Nej, det är snarare den där frustrationen jag nämnde för dig. Och naturligtvis i den här situationen känner vi väl alla en oro och sorg och ilska för det som händer och som drabbar så många människor. Det vill jag understryka, det drabbar ju civila i Ryssland också. Och där Röda Korset är ju en organisation som drivs av våra grundprinciper och opartiskhet och neutralitet. Så vi kan verka på båda sidorna i en konflikt. Och det är en av de som styrkorna som är viktiga just nu.
Mm. Och då har ni, vad säger man, ni har tillgång till de områdena också?
Ja.
Ja. Du, en avslutande fråga. Jag funderar på, samhället är ju, i dess rätta bemärkelse så är det stort och starkt och många vill göra skillnad. Men man kan också fundera på hur uthållig den här viljan är. Är det sånt som brukar gå över efter ett tag? Eller beror det på hur mycket som rapporteras i media? Kan ni se gåvor till exempel, att de avtar efter ett tag, eller följer det väldigt mycket nyhetsflödet?
Ja, det följer nyhetsflödet, och det visar ju på vikten av att media förmår att visa på olika delar av världen och vad som händer i olika delar av världen. Ja, det är ju delvis så, men det är också så att i sådana här situationer att vi kan få in nya volontärer som kan jobba, som jag nämnde tidigare, med vår regelbundna verksamhet i Sverige som nu kanske skalas upp, och få personer som stött medlemmar. Det här är ju en medlemsorganisation, men också månadsgivare ser vi ju en ökning av, och det är vi ju jätteglada för då blir det mer en relation och en långsiktig relation och ett engagemang med det.
Mm. Jag förstår. Du, jag kommer avrunda här, för att det har varit så värdefullt att ha dig med, och vi får säkert anledning att återkomma till dig. Tack så mycket för att du var med.
Tack själv.
Tack, och tack till er som har lyssnat, och återkom gärna till oss med idéer eller synpunkter. Dagens producent är Jesper Sandström.